För ett år sedan så var detta väldigt nytt. 1 september för ett år sedan. Det känns inte som att det var så länge sedan. Men det är ett år sedan. Sen så hade vi ju välkomnandet ett par veckor fram så där. Men ja, det är... Man reflekterar, det är alltid sådana årsdagar så reflekterar man lite grann över var man står. Det känns väldigt gott att få vara här tillsammans, att få fira gudstjänst och att få vara med och dela Guds ord igen. Det har varit lite spännande när vi har lagt samman vad vi ska tala om. Vi har inte suttit så där ihop och liksom fördelat, du pratar om det och jag pratar om det och så... Och så liksom hittat den där masterplanen själva. Men ni som lyssnade på Birgitta förra veckan och vet vad jag talade om för 2 veckor sedan. Det känns som att Gud liksom har förberett någonting här. Mitt tema idag är ju så som vi förlåter. Och är hämtat ifrån Herrens bön, ifrån Matteus evangeliet. Och vi ska... Jag ska dela något kring detta. Jag skulle vilja börja med att läsa utifrån Matteus evangeliet när Jesus lär sina lärjungar att be. Detta är ju en del i bergspredikan och där han talar. Men från Matteus 6 och vers 9 till 15 ska vi läsa tillsammans i Jesu namn. Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig, Herre, för att du är Guds ord, att du är tilltalet in i världen, att du är lösningen på våra problem, Herre, att du är vägen till gemenskap igen med Fadern. Herre, tack för att vi får kalla Gud för vår pappa, för vår far, på grund av vad du har gjort. Tack för att vi får vara barn igen och att vi får komma inför honom och inför dig och tillbe och be. Tack, Herre, för att du lär oss att be. Tack för att du lär oss att vilka vi är. Tack, helige Ande, för att du vill vara med när vi delar ordet nu, Herre. När jag ska förmedla de här, det som du har lagt på mitt hjärta. Tack, Herre, för att vi ska få lära känna dig lite mer. Tack, Herre Jesus. Välsigna oss var och en. Du vet vilka vi är. Du vet vad vi kämpar med. Du vet, Herre, vad det är som är våran utmaning. Tack, Herre, för att du står på våran sida. Tack för att du är våran hjälte, våran står och kämpar för oss, Herre. Tack att du inte är våran motståndare utan att du är våran hjälte, Herre. Halleluja. Amen. År 2000 så byggde vi vårt förra hus. Jag har ju byggt hus det här året också. Det var faktiskt 1 september, alltså som igår då, som huset vi nu bor i ställdes på grund. Men 2000, inte det här datumet, men det året, så byggde vi vårt förra hus. Då jobbade jag i IT-branschen som systemutvecklare. Jag hade ganska nyss bytt jobb. Jag hade jobbat i ett annat IT-företag inom logistik och bilspedition och de här skänker och de här företagen jobbat med IT och programmering där. Men nu hade jag fått byta till ett väldigt spännande företag. Ett annat företag, det var mer utmanande. Det finansierades av riskkapitalister. Och det fanns en oerhört stor kreativitet i det här företaget. Man hade samlat många duktiga människor. Och det fanns en härlig framåtanda. Jag fick möjlighet att engagera mig i massa spännande projekt. Och man fick verkligen en chans att utvecklas som i sitt arbete och det man var bra på. Det var bra lön. De hade spännande bonussystem. Vid våra stormöten som man liksom drog ihop hela företaget från hela Sverige ett par gånger per år, så var det hög musik och inspirerande tal och sådär. Det var liksom, det var tryck. Inte helt olikt ett ungdomsmöte i vissa fall, ska ni veta. Världen får ta vad de har liksom. Men det är inte samma grej. Men det fanns ändå ett tryck. Och flera av mina arbetskamrater som hade varit med lite tidigare i företaget hade fått chansen att köpa konvertibler. Köpa möjlighet. De fick ta bra fördelaktiga lån och så fick de köpa konvertibler. Som nu hade växt i värde. Så att de var ju miljonärer, flera av dem. På pappret, ska vi säga. Det var en väldigt god stämning. Det var en väldigt positiv miljö. Eller alltså stämning i så. Jag och Elisabeth, vi hade då köpt en tomt. Och vi byggde ju det här huset nu då. Och man gör ju sin största affär, i alla fall de flesta av oss, när vi bygger, om vi bygger. Och man tar banklån naturligtvis för att finansiera det. Den här hösten då, 2000. Vårt hus stod klart i oktober helt och hållet. Och i den här vevan så började det bli skakigt i IT-branschen. Och en dag så var det skakigt inte bara i andra företag och i andra delar av branschen. Utan det blev klart att det skulle bli uppsägningar på vårat företag. Det kom liksom bara så där. Det hade varit tyst kanske. Inte varit så där tryck riktigt. Men så kom beskedet. De hade hållit på det. Men alla skulle komma. De ville inte berätta så mycket, men man förstod vad det handlade om. Och plötsligt så vet man inte om man ska ha jobbet kvar. Många människor har hamnat i denna situationen. Så jag beskriver absolut ingenting unikt för mig. Men det här var min upplevelse. Och det var min första upplevelse av vad det innebär att stå i skuld. En skuld som jag inte visste om jag eller vi skulle kunna betala. Jag minns vilken fysisk reaktion som jag fick i min kropp efter det där första mötet. När det inte var klart, men det var uppenbart att några av oss skulle få sluta. Hur livet förändrades på några timmar. Hur jag insåg vad skuld var för någonting. Det var jättelätt att skriva på papper för hus och lån. Men nu var vi skyldiga banken en massa pengar. Det var precis som vår före detta statsminister Göran Persson hade sagt för några år tidigare. Den som är satt i skuld är icke fri. Den stora skulden gjorde att jag upplevde mig själv som ofri. Jag kände mig fångad. Jag var inte fri, utan jag var fast i en situation som jag inte kontrollerade själv. Vi hade skrivit på papper på banken. Där vi hade fått låna pengar med vårt nya hus som säkerhet. Jag hade topplån att betala av. Vi var satta i skuld. Inget konstigt, men vi var det. I den bönen som vi läste i Fader vår i bergspredikan så stod det: förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det grekiska ord som Matteus använder för skulder här betecknar bokstavligt finansiella skulder till en annan part. Även om naturligtvis bönen har en större betydelse och en djupare betydelse, så är det det ordet som Matteus väljer att skriva. Och jag tror att det kan hjälpa oss att reflektera kring detta med vår och andras skuld. Bönen fortsätter, eller bönen förutsätter att vi har en skuld till Gud. Och att vi ber att han ska efterskänka den. Det är ju betydelsen av förlåt oss våra skulder. Att vi ska slippa och betala vår skuld. Vi har dragit på oss en skuld som vi inte har resurser att betala. Vi behöver gå till våran fordringsägare och få skuldavskrivning. Vi behöver gå för att bli lösta från vår skuld utan att ha egentligen något själv att erbjuda som ersättning. Vi kan bara vädja. Fordringsägaren har ingen skyldighet att befria oss från skulden. Han har rätten på sin sida att kräva in den. Man kan få gå från hus och hem om det är den säkerheten man har för lånet. I en story som Jesus berättar så riskerar konsekvenserna att bli ännu större. I Matteus 18 så läser vi 18 och 25. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Mannen i den där berättelsen hade en skuld, läser vi, som motsvarade 2 miljoner månadslöner för en arbetare, om man översätter det. Hur han hade dratt på sig en så stor skuld, det vet vi inte. Men skulden skulle få konsekvenser både för honom och hans familj. Och det fanns helt klart en igenkänning för mig 2000 när IT-bubblan sprack. Det var inte bara jag som skulle drabbas, utan även familjen. Elisabeth och våran son Emanuel som då var 3 år. Nu hamnade vi inte där. Jag fick vara kvar, men kollegor till mig fick gå. Kollegor som hade tagit lån för att få konvertibler i det här företaget förlorade inte bara miljonlöftena utan också stod med lån som de inte hade säkerhet för när företaget sen gick i konkurs ett halvår senare. Skulden skulle få oerhört tragiska konsekvenser för mannen som Jesus berättar om. Men även hans fru och barn skulle drabbas och säljas som slavar. Så mannen vädjar om tid så att han ska kunna betala. Och så sker det där fantastiska i storyn som Jesus berättar, att han får hela skulden avskriven. Det står att fordringsägaren befriade honom från skulden. Av någon anledning så kände han med mannen och efterskänkte hans enorma skuld. Och när vi ber som Jesus lär oss i Fader vår, förlåt oss våra skulder, så är det precis det vi ber Gud göra för oss. Att efterskänka vår stora skuld. Vi har ingenting att erbjuda honom som ersättning. Men de goda nyheterna är ju att Guds kärlek till dig och mig gjorde att han förde över skulden till sitt eget konto och tog konsekvensen av detta på korset. Det är ju evangelium. När nu mannen som Jesus berättar om har fått vara med om den här totala skuldavskrivningen. När vi har fått vara med om en sådan skuldavskrivning så är vi inte längre ofria. För att vända på Göran Perssons ord och kan man säga, den som har fått sin skuld förlåten är fri. Det här är ju helt fantastiskt. I storyn så är det ju bara en berättelse. Det är ju påhittat naturligtvis. Men det talar om vad som är en verklighet för dig och mig. Om vi lämnar våra liv till Jesus så vill han förlåta. Det är en verklighet. Du får bli fri från din skuld. Det här är ju helt fantastiskt. Och den som har fått hjälp med att lyfta av sin skuld vet vad Jesus talar om. Det fanns ju ingenting vi kunde bidra med själva till detta. Men vi ser att hur vi formas av att vi har fått bli skuldfria, det är viktigt för Gud. Det är avgörande i våran berättelse och i Fader vår och i andra texter. För bönen fortsätter ju. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Nu liksom flyttas fokuset att det finns människor som står i skuld till mig, till dig. Och hur vi hanterar det. Jesus ville att vi skulle lära oss att be, förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Så att vi förstår att det finns en koppling. Inte genom att vi blir förlåtna därför eller först om vi förlåter andra. Nej, det är inte så att vi kan förtjäna förlåtelsen genom att förlåta. Det är inte det Jesus talar om. Men att Guds verk i oss behöver bära en frukt som får prägla våra liv. Han vill att vi ska liksom bli lika honom, att han blir våran förebild. Att den befrielse som vi själva har fått ta emot gör att vi vill befria andra på samma sätt. Att friheten vi själva fått uppleva gör att vi befriar andra människor. Kopplingen mellan dessa är att tecknet på att vi verkligen är fria är att vi sätter andra fria. Vi ser på mannen i Jesu berättelse att något har gått fel. Att även om han inte var skyldig några pengar längre så var han inte fri. Han bar fortfarande på skulden för när han mötte en vän som var skyldig honom en del pengar, oerhört mycket mindre pengar, så krävde han in dem, hela skulden, utan förbarmande och utan att lyssna till sin väns vädjanden. Det står, men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Han ville inte. Hans hjärta var kallt, trots att han själv hade fått möta förbarmande. Att få möta en sån oerhörd generositet, men att själv inte vilja vara generös själv, visar att man fortfarande bär på sin skuld. Vi ser den naturliga reaktionen, den reaktionen som Gud vill se hos oss på många ställen i Bibeln. Zacchaeus, som inte längre är slav under sina pengar utan delar med ut dem efter sitt möte med Jesus. Kvinnan som smörjer Jesu fötter med den här oerhört dyra balsamen. Den första församlingen som säljer vad de har för att alla ska ha vad de behöver. Generositet präglar människor som har fått möta generositet. För mannen i Jesu berättelse så ser vi inte den konsekvensen. Utan vi ser motsatsen. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda. Och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du usle tjänare. Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde du inte ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och trots skuldavskrivningen så drabbades mannen av den fulla konsekvensen av sin skuld. Inte för att han inte fick förbarmande, utan för att han själv inte förbarmade sig över sin medmänniska. Och Jesus trycker på det oerhörda allvaret när han berättar detta. Han säger, så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Det här är ju tuffa ord, kan vi känna. Kan jag känna. Men jag tror att det är livsfarligt att ta emot förlåtelse på ett ytligt sätt. Att den liksom blir en teknisk detalj. För Gud vill befria oss från de bojor som vi binder oss. Den skuld som vi bär på, som begränsar oss. Men om det inte betyder något mer för oss än att vi slipper betala, att vi liksom inte låter Guds kärlek drabba våra liv och förvandla oss, då har liksom den tekniska detaljen ingen betydelse. Tro inte att jag inte förstår att detta kan vara svårt. Jag tror att vi alla vet att det här kan vara svårt. Jag vet att vi kan såra varandra svårt. Att ärren kan sitta djupt. Och att de till och med till slut kan bli en del av vår identitet. Men om vi skulle vilja förlåta, om vi bär på något som vi känner att jag skulle vilja kunna förlåta, så längtar Gud efter att svara på den bönen också. Att befria både oss och våran motpart från de bojor som vi båda bär på. Ibland kanske det inte är möjligt att möta den personen längre, av olika anledningar. Men Gud vill hjälpa oss att göra det som är möjligt. Då kan han göra det som är omöjligt. Det är också en allvarlig påminnelse för oss att inte låta saker förbli oförlåtna, oavsett vem som har gjort fel. Tidigare i bergspredikan så talar Jesus om detta och säger i Matteus 5: därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Gud vill försoning. Gud vill att vi ska bli lika honom, så att vi befriar och förlåter varandra. Liksom det hänger ihop. Vi ska få dela Herrens måltid med varandra. Som ju är en sån fantastisk symbol på Guds utgivande kärlek. På Guds försoningsverk. På skuldavskrivningen som han har gjort för oss. De gåvorna är dina. Du är välkommen att ta emot dem. Jesus längtar efter att ge dem till dig. Att få på nytt, för första gången kanske för någon, eller på nytt få ge av sin kropp och sitt blod för att bekräfta. Det är förlåtet. Du är upprättad. Du är fri. Men tänk på vad du gör. Paulus talar om detta i första Korinthierbrevet. Detta att göra det på ett ovärdigt sätt. Och det kanske vi kan lägga mycket i det. Men jag tänker att inse vad det är vi delar. Inse att det inte bara blir någonting ytligt. Utan att liksom vi tar emot och låter Guds kärlek drabba oss. Så att när vi möter våra medmänniskor i vardagen. Eller var vi finns. I familjer. I församling, i olika sammanhang, i skolan. Att vi också befriar. att vi också kan förlåta. Och om vi inte kan förlåta, att vi längtar efter att kunna förlåta. Att vi ber till Gud så att vi kan förlåta. Att vi kan få vara med och befria varandra. Människor längtar efter befrielse. Världen längtar efter Guds förlåtelse, men också allt det som behöver förlåtas bland oss människor. Här i Götene och i Sverige och i världen. Vi vet hur vårt samhälle ser ut. Vi vet vad det finns för utmaningar. Men Guds förlåtelse kan få förvandla ett människoliv. Och kan få förvandla ett samhälle. Låt oss ta emot gåvorna. Och låta dem drabba oss. Och låt oss få uppleva. Låta liksom det släppa det nära sig. Inte bara få det liksom ekonomiskt klart med Gud. Utan få det i hjärtat klart med Gud. Gud välsigne dig. Amen.